Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Då säger jag välkommen till Fussball Radikal-podden, Viktor Claesson. Hur är läget med dig?
Tack så mycket. Det är bra. Jag befinner mig i Göteborg nu mellan andra och tredje gruppspelsmatchen. Så det känns bra. Inspirerande avslutning.
Mm. Hur är läget mellan andra och tredje gruppspelsmatchen? Du har ju varit i situationen förut. Det är sådär, är man inne i EM fullt ut? Alltså var befinner ni er liksom i?
Ja, men nu är man verkligen inne i det, tycker jag. Och allting ska ju liksom ställas på sin spets. Det börjar ju liksom, ofta börjar det lite slutspelsmatt-tänket i sista gruppspelsmatchen. Nu kanske vi kan vara klara redan kväll för avancemang, men då har man ju ändå bättre platser i gruppen att gå för. Så vi är inspirerade och det känns verkligen som att EM är igång och det är kul. Men det är inte riktigt samma läge som vi hade i senaste VM. Då visste vi att vi var tvungna att vinna sista matchen, så det var lite annan ingång, men vi är fortsatt lika laddade nu.
Är det något rum som har liksom, som ni har konverterat till en sån här riktig matematikstuga för att fatta vem i hela friden ska få möta i nästa?
Nej, men har man problem med det så kolla om Micke Lustig bara. Han har full koll på alla grupper och alla uträkningar. Så han kollar jag med när jag har lite frågor om fortsättningen.
Det är mattesnillet alltså?
Ja, Mattis, nu vet jag inte, men han har bra koll på slutbildsträdet.
Uh-huh. Det är lite så här lagpappa vibbar över honom, alltså lekpappa i laget, är det det han är eller?
Ja, men det tycker jag. Han går hem hos alla generationer och alla gubbar i laget, så han är verkligen en rolig prick att ha med alltså.
Victor, vi brukar fråga våra intervjuoffer om de har några smeknamn. Vi har ju plockat upp att du har ju samma som en annan Vigge, eller? Är det mest ditt vanligaste smeknamn?
Ja, jag tror det. Alltså, i alla fall, när inte den andra Vigge är med så brukar det vara Vigge. Ja. När han är närvarande också brukar det vara Claesson mer kanske. Men Vigge är det som är vanligast annars.
Ta fighten för Vigge, tycker jag. Det tycker inte att är stort nog för två Vigge.
Ja, men det spelar inte så stor roll. Han får vara Vigge när det är en av båda där. Det är bra.
Lite allmänt då, hur mår ni i bubblan? Hur är det på insidan och de här dagarna? Du var inne lite på det. Vad gör
ni? Det känns väldigt bra, tycker jag. Det är lite mer avslappnat nu. Ja, väldigt mycket mer avslappnat nu än för några veckor sedan där, när vi fick de här positiva fallen, då var det ju, ja, alla gick runt och var lite oroliga. Så nu är man, utan att man tummar på munskydd och distans och så är det mer avslappnat och känns som att det är bättre stämning. Och vi har också fått bra resultat i matcherna, vilket underlättar också.
Var befinner du dig idag? Alltså, det är två stycken längre inhopp, får man säga, som du har gjort så här långt. Vad känner du att du är inne fullt ut i ditt EM?
Lite som du säger, två inhopp är det, så man är väl inne i det, men inte fullt ut som man har startat och verkligen är bofast i startvällan på det sättet som jag var kanske mer i VM då. Men jag känner absolut att jag är med i snacket om speltid, och jag hoppas kunna få mer speltid framöver här.
Det var ju mycket kritik där, det var lite både och, men internationellt efter Spanien-matchen så var det många som tyckte att det här var ett väldigt tråkigt och fegt Sverige och så vidare. Vad tycker du om taktiken först och främst att spela så defensivt mot ett lag som Spanien? Är det rimligt, eller hade ni kunnat gå på lite mer kanske?
Ja, det är rimligt. Jag tycker det är en rimlig ingång i matchen att ha den matchplanen vi hade. Och låta dem ha mycket boll och ligga på kontring sen. Alltså vi jobbar på för varandra hela matchen fullt ut. Sen är det klart att man, när vi vann bollen, att det var inte så att vi ville bara ge tillbaka den till spanjorerna, utan vi ville ju hitta lite längre anfall och bättre kontringar. Även om vi skapade två i riktigt vassa lägen så hade vi velat ha ännu mer tid med bollen själva också. Men det är svårt när man har resultatet och så långt in i matchen blir det ännu mer att man blir rädd om poängen och blir det kanske ännu mer att man bara slår ifrån sig jämfört med Polen som var tvungna att ta en poäng och låg under och de var tvungna att gå för det på ett annat sätt. Så hade vi legat under hade det säkert sett annorlunda ut, övertygad om. Men jag tycker ändå det var en vettig ingång i den matchen.
Det finns ju någonting som jag har velat fråga dig ganska länge. Alltså du pratar om passiviteten och som kanske fanns mot Spanien och du är ju en extremt icke-passiv fotbollsspelare. Alltså jag brukar, när jag ska beskriva dig så brukar jag skriva att du gör saker hela tiden. Att får du bollen så går du för det. Och det kan liksom bli att du ramlar på bollen. Det kan bli att du gör tre spelare. Men att du hela tiden du utmanar och det händer någonting. Och att det där är en spelstil som... Om man ska säga så här, utan att liksom bädda in det. Den kan se dum ut ibland, men jag vet ju om att du är en väldigt intelligent fotbollsspelare. Vilket gör att, är det en metod, är det en avsikt du har i ett spel att du alltid liksom kör, utmanar, testar? Förstår du vad jag menar?
Ja, det kanske inte är min tanke att det ska se dumt ut. Men, men jag vet inte vad metod, men jag tror jag är ganska orädd. Och, Jag tvekar aldrig på att ha bollen och jag tror att det är väl just det som är min styrka i spelet, att kunna se spelet och vara hyfsat spelintelligent. Men jag gillar också att gå ganska direkt på mål och när det finns ett läge så går jag för det. Men sen vad den spelstilen heter eller hur den... Ja, jag vet inte. Ja, som du säger, när jag får bollen så kollar jag alltid efter ett läge och går framåt och försöka sluta nästa lagdel i motståndarens lag eller gå på avslut eller vad det kan vara. Men första tanken brukar vara framåt och sen så går inte det så får man tänka annorlunda.
Ja, och med det känner jag att den är ganska oberoende om det är liksom, om du har haft en svag match eller en bra match. Du kör alltid ändå. Du är en aktiv fotbollsspelare på det sättet med bollen, förstår du vad jag menar?
Ja, men det är någonting... Vi brukar säga i landslaget också igen inför matcherna att man liksom ska gå ut och ta tag i matchen själv. Man ska inte liksom låta matchen komma till dig, utan du ska försöka bidra och ta tag i matchen själv. Det är bättre att försöka bidra än att hoppas att du får passningar så att du kan bidra, utan försök och hitta på någonting, så ibland lyckas du, ibland misslyckas.
Fråga då inför sista matchen, som vill ni vinna den först och främst, eller vad säger Micke Lustig, vad är ett bra resultat där?
Nej, där kollar jag inte med Micke, utan det är klart att vi vill vinna den. Då är vi säkra grupp ett och få en grupp etta och få en trea i åttondelsfinalen. Det vore ju det bästa läget. Även om det såklart är tråkigt att det kan inte bli lika många fans i Glasgow som kanske i parken då, men det viktiga är vem man spelar mot, inte var man spelar.
Blir det liksom en växel till dem mot Polen jämfört med vad ni har visat upp hittills?
Men det känns som att jag hoppas att vi kan ta med oss andra halvleken vi hade mot Slovakien här och fortsätta bygga på det ännu mer. Att vi fick upp farten lite där och offensivt sett då. För det är svårt när man möter Spanien i första matchen och du inriktar dig bara på försvar hela matchen, och så ska man helt plötsligt ställa om helt och gå för det mot Slovakien. Så det tog nästan en halvlek för oss där innan vi hade ställt om, kändes det som, till andra halvlek. Så jag hoppas att vi kan fortsätta på andra halvleken vi hade, men samtidigt vara solida bakåt.
Du, är Lindelöf i närheten eller?
Nej, det är tyvärr inte.
I så fall, Vigge, jag tänkte ställa en fråga om din kanske tuffaste upplevelse i karriären så här långt. För du har varit med om en sak som så här kan krossa en karriär och som säkert sitter kvar som en tagg i hjärtat fortfarande. Alltså finalen i Mariedal Cup där 2008.
Ja, det var precis det jag tänkte på också. Ja, det var otroligt. Den minns jag som igår faktiskt. Var du där på plats då?
Jag var inte där på plats. Jag var i hjärtat, men jag var inte där.
Nej, vi mötte ju Elfsborg i finalen där och de gjorde mål med ett par sekunder kvar och så blev det var direkt straffar då i finalen. Så förlorade vi på straffar där, tror Johan Larsson var med och gjorde något mål där i straffläggningen. Så det var, ja, det var otroligt tungt. Vi hade ett ungt och hungrigt lag där, så det var synd.
Vem missade sista straffen för IFK?
Sista straffen vet jag inte. Jag missade den faktiskt. Jag slog den i inneribban och slutade på mållinjen och ut. Och sen var det en till i vårt lag som missade. Jag vet inte vem som missade sista.
Jag tror att det var du faktiskt. Enligt,
ja, det är möjligt. Ja, då tar jag på mig den i så fall.
Nej, usch. Tycker jag den här intervjun börjar ta en lite tråkig...
Ja, det var riktigt tagg där i fotbollskarriären. Det får jag hålla med om. Alltså.
Roligare då? Eller jag vet inte om det är roligare. Jag ska fråga om det. För att ofta när det pratas om Viktor Claesson så pratas det om en av Jan Anderssons favoritspelare. Det är liksom ett epitet som man hör ofta. Och kanske framförallt kring VM i Ryssland senast. Hur är det att höra detta? Eller hur är det att vara känt som Jan Anderssons favoritspelare först och främst?
Nej, det har jag faktiskt inte hört så många gånger. Men alltså? det är väl roligt att höra det. Men jag vet inte om det stämmer. Jag vet inte,
det var nästa fråga.
Jag känner mig inte som att jag är någon favoritspelare i truppen. Utan jag är en spelare som alla andra. Så, ja.
Det gjordes alldeles nyligen nu från VM-lägret, eller EM-lägret tror jag det var. Intervjuer med flera franska spelare där de fick frågan då, vem är Didier Deschamps favorit? Och alla sa, ja, det är ju Griezmann. Det var en sån självklarhet för dem. Och det var inte riktigt känt utifrån då. Men så letade man ju upp massa bilder då på när de kramade om varandra och Deschamps pratade gott om Griezmann och sådär. Har ni någon sån då i truppen som Janne är liksom lite extra sådär mysig? Har han någon favoritspelare?
Nej, jag vet inte. Vi får ha en undersökning här också och se vad de säger.
Ja, gärna. Du kan få återkomma.
Det är väl klart att Granen har varit kapten och
ja, Granen är
han är väl någon man har varit Jannes lite förlängda arm till spelartruppen. Så det är väl någon man tänker på så direkt. Men han har inte varit med nu och spelat här i EM. Så jag vet inte vem som skulle kunna vara favoritspelaren annars.
Ja, men han låter ju som ett bra namn med tanke på att det är inte så många som hade kommit med på hans aktuella situation kanske.
Om nej, så är det. Han får ta den.
Den bollen.
Ja.
Du, det vi pratade om IFK Värnamo förut. Man kan kanske säga att du är klubbens näst mest kände ex-spelare. Och kanske näst mest aktuell också. Jag tänker på Annie Lööf.
Ja.
Som väl stod i mål. Du är hennes favoritspelare också, har hon sagt i någon intervju förresten. Så att...
Alltså, ja, Jonas Tern är väl ganska aktuell också nu med Superettan. De ligger med i toppen. Men ja, jag får vara nöjd med näst mest aktuella då i alla fall.
Men det är ju bra, det är en hel ryggrad här. Annie Lööf mål, vi behöver en back då. Så har vi Jonas Tern på mittfältet och så får du ta en anfallsposition. Det är en ryggrad, det här är Sveriges ryggrad.
Det är ganska bra konkurrens här om platserna faktiskt, från Värnamo och Talangfabrik.
Ja, den är tajt. Ja. Annie Lööf har mycket att stå i också här i dagarna. Alltså det här med regeringskrisen, är det något som överhuvudtaget dyker upp i landslagsbubblan? Är det något som ni nämner eller pratar om?
Ja, det var faktiskt, vi hade, det var väl klockan 10 här var det sådana här, de pratade och hade omröstning i riksdagen och då var det flera spelare som satt och kollade hur det skulle bli och så var det precis innan vi gick ut på träning så sa de att Löfven att de fällde Löfven då, så det har vi absolut koll på.
Utbrast ett jubel undrar jag i gruppen.
Nej, det var varken jubel eller burop, det var bara ett konstaterande. Så det var, jag har inte koll på vad folket röstar på här, tyvärr.
Nej, men det var, då är ni i alla fall lite mer inlästa, tror jag, än journalisterna som följer. Simon, du har bra koll. Jag har följt med. Jag känner knappt att man hinner göra något annat än att tänka på EM de här dagarna. Så det var ju glädjande att se att kollen finns där i alla fall då.
Ja, nej, men jag försöker att hänga med, fast jag försöker inte hänga med så mycket på EM-artiklarna. Jag tycker det, man presterar bättre när man inte hänger med för mycket i vad som skrivs om, ja, framförallt oss i landslaget, det skrivs väldigt mycket, så försök undvika så mycket som möjligt, men ändå så kollar jag på rätt många EM-matcher då.
Gillar du att läsa om andra lag?
Ja. Vad sa du nu?
Följer du vad som skrivs om andra lag, motståndarna och sånt där, eller?
Nej, då har jag mer koll på om det skulle vara någon övergång eller något sånt där. Mer som fakta. Men jag försöker i alla fall undvika det som skrivs om Sverige då.
Ja, vi har väl snuddat i det, men alltså när du drog ditt, eller fick ditt knä söndertrasat där mot Spanien för ett och ett halvt år sedan lite drygt. För det första, så när det är uppskjutet, det passar väl dig ganska bra, kan jag tänka mig?
Ja, ur EM-synvinkeln så var det bra för min del. Sen var det mycket annat dåligt som följde med den pandemin som inte jag har varit glad över. Men just det, ur den synvinkeln så var det bra.
Vi har ju alltså ganska initierade källor som påstår att du i samband med det där så var du i princip någon slutförhandling ifrån att bli klar för en flytt till Spanien och Sevilla. Låg det någonting i det? Eller ligger det någonting i det?
Jag har inte full koll på alla turer. Det var inget bud på bordet i alla fall. Sen hur nära det var, det vet jag inte riktigt. Det var ju ändå ganska tidigt på sommaren jag fick den skadan. Så det hade väl inte riktigt dragit igång transfercirkusen där. Men ja, det hade säkert blivit någon flytt den sommaren om jag hade varit frisk. Men sen var vet jag inte.
Nej, och Sevilla fanns där i, förlåt.
Ja, de var väl med i den potentiella klubbar.
Mm, mm. Jag tänkte, hur ser du på framtiden och eventuellt flyttläge och så vidare nu?
Nej, jag har ett år kvar på kontraktet. Så min utgångspunkt är att vara kvar i Krasnodar. Sen när det skulle dyka upp någonting i sommar så har både de och jag sagt att då lyssnar vi på det. Och då kan man få till en flytt i så fall. Men det är inget som är konkret nu eller som jag fokuserar på här i EM-bubblan.
Just det. Kan ju sammanfalla då med att du fyller 30 år. Har vi någon 30-årskris på väg?
Nej, det tycker jag inte. Det är ju inte för nästa år. Så det är
lugnt. Jag tänkte på det. Alltså det kommer ju de här tråkiga nyheterna i veckan om att Oskar Hiljemark lägger skorna på hyllan. Och ni har ju följts åt väldigt länge, alltså från elitpojkläget, säkert tidigare än så, när det är Småland, han i Gislaved och du är i Värnamo. Alltså, väcker sånt några tankar hos dig när Oskar liksom tvingas sluta?
Nej, men det är klart man får en tankeställare. Det är inte så att jag har haft någon tanke på, förutom att jag skadade mig själv, att man ska kunna lägga ner karriären så här tidigt. Och som du sa, jag har mött honom. Det är väl den spelaren jag har kamperat ihop med och mot längst av alla spelare på toppnivå. Han var med på, vi mötte mycket Gislaved på sjumannatiden i Värnamo. Så jag har många matcher mot honom och lite, vi var väl inte bästa vänner då när vi möttes med de lagen, men det har vi blivit bra vänner senare och spelat ihop i både Smålandslag och pojklandslag och U21-landslag och A-landslag och Älvsborg dessutom. Det är väldigt tråkigt att det ska behöva sluta så tidigt för en så talangfull spelare.
Fotbollny. Radikal. Victor, med lite koppling då till Sevilla och Spanien och allt det här, så sa du i en intervju med vår kollega Mikael Wagner angående skadan att jag sprang förbi två spanjorer och jag tror att det var Jordi Alba som sparkade mig på vaden och då flyttade sig benet på något sätt. Sa en sammanbiten Claesson till Sportbladet då på den tiden. Vad gör det Alba? Har han fått tillräckligt med skit för det här? Snattan har orsakat dig. Har du påpekat för honom att, vet du, amigo, vad du ställer till med?
Nej, jag tror inte han har koll på det. Det var inte så att han sa något nu på EM i alla fall.
Nej, jag tror
inte han har koll på det. Alltså. Han har annat att tänka på.
Jag tycker han kommer lite väl lätt undan här kanske. Det finns ju andra som har skadat spelare som får be om ursäkt resten av karriären, men
Nej, det var ju verkligen inget fult så, och det var inget dumt menat, så det behöver man inte ha dåligt samvete över.
Vi har frågat spelare tidigare vilka de är, eller vi frågade Albin Ekdal i alla fall, vem han rent så här socialt är i landslagsgruppen. Vem skulle du säga att du är i det sociala spelet in i den här gruppen?
Jag tror jag flyter runt hyfsat mycket. Brukar hänga rätt mycket med Augustinsson. Sen är jag med Malmö-gänget lite ibland också. Med de äldre lite och snackar ibland. Så jag tror jag flyter runt lite. Jag har ingen så riktigt fast punkt jag hänger med hela tiden. Men håller ganska låg profil generellt, tror jag. Så ja, det är väl jag.
Det är lite kul med alltså den låga profilen och så. Alltså om man söker i sitt huvud efter kontroverser som du har varit inblandad i, så handlar det väldigt sällan om dig. Jag vet att det var liksom U21-uttagningen när du blev petad av Håkan Eriksson, och då var det alla övriga i Älvsborg som red ut och var fullkomligt vansinniga.
Ja, just det. Och jag vet, Bella Berglund var med där då.
Berglund var med, Lasse Nilsson var vansinnig, Anders Svensson var argast av alla. Och så, jag vet att framförallt Anders sa ju att tidigt att Viktor Claesson är så fruktansvärt bra. Ni ser på matcher hur bra han är, men framförallt så ser vi på träning att det är något fullkomligt sinnessjukt vad duktig och talangfull den här spelaren är. Men du själv tog aldrig riktigt del i den där konflikten så mycket. Du höll dig i bakgrunden.
Nej, det har blivit lite sådana. Det blossar upp någonting i VM där med regnbågsfärgade snören och lite sånt där. Så jag har varit med i några rubriker, men nej, det bästa brukar vara att bara låta det ebba ut. inte gå in så mycket i diskussionen, utan ja, folk glömmer det om några dagar, så är det andra nyheter man fokuserar på. Så det har varit min taktik när det blossar upp någonting, utan bara hålla låg profil och så ebba ut.
Bra. Bra taktisk förmåga.
Ja, det har funkat än så länge. Vi får se. Det kanske dyker upp fler grejer här redan under EM. Vi får se.
Vi ska nog kunna piska upp något, ska du se.
Ja, jag är redo.
Viktor, om man tittar internationellt då, på de här riktigt stora ikonerna i fotbollshistorien, så kanske man ser en brasse framför sig, eller en argentinare för all del, eller det kan vara en italienare och så vidare. Väldigt ofta så tackar man familjen och mamma och Gud, eller Jesus, görs korstecknet och så vidare. Det är jättevanligt i fotbollsvärlden med kristna eller troende spelare. Men i Sverige är det ganska ovanligt, och detta påpekas ofta kring dig. Först och främst, är det liksom något, känner du att det sticker ut? Eller att det gör det annorlunda på något sätt?
Att jag visar något korstecken? Eller?
Nej, att du har en kristen tro, tänkte jag på. Aha. Det är så vanligt liksom i det stora fotbollssammanhanget. Men i Sverige så är det ju så många som är sekulära, så att det nästan blir en ovanlighet. Det hade inte varit ovanligt om du hade varit italienare eller brasse, menar jag, eller argentinare eller sådär.
Ja, nej, jag är ju uppväxt i... Mina föräldrar var i kyrkan och så. Och jag är fortfarande där när det är jul och alltså sådana stora högtider. Men det är inte så att jag går runt och tänker på det när jag spelar fotboll, att jag ska visa korstecken eller göra något sånt när jag går ut på plan, utan det är ingenting jag reflekterar över när jag spelar fotboll alls. Mm.
Är det vanligt i ryska ligan, kan jag tänka mig, att ni har ett gäng?
Det är inte så att man ser någonting från spelare. Det är i så fall de sydamerikanerna vi har i laget som man ser mycket mer. Någon gång har jag sett ryssar när vi går förbi kyrkor, så gör de något korstecken, annars är det ingenting jag har reflekterat över, förutom sydamerikanerna då, det syns väldigt tydligt. Så fort de gör en bra insats så tackar de Gud på Instagram och så här.
Ja,
så det är väl det man tänker på, men nej, annars är det inget jag tänker på i det sportsliga.
När du har kriser då, till exempel, jag tänker på skadan och så, är det en trygghet ändå? Och har någon, och vad man säger, att rikta sina böner till, eller?
Nej, jag vet inte om det är någon skillnad mot en vanlig, alltså om det har varit någon annan spelare som fick en stor skada eller kris. Utan jag vänder mig till familj och vänner och försöker prata mycket om saker som har hänt. Så, ja.
Jag tänker mig att du också vänder dig till din relativt ändå, får man säga, nyblivna hustru också. Jag har gjort min research där också kring Julia. Noterande. Hon har en högskoleexamen i företagsekonomi. Är det rätt informerad då?
Det stämmer, i Borås.
Ja, och vad hennes ämne för uppsatsen då, examensarbetet, var alltså, jag får läsa lite innan till. Rysslands implementering av IFRS, en jämförande studie mellan Russian Accounting Standards och internationella redovisningsregler.
Ja, plus i kanten på researchen där alltså.
Jag antar att hon fick styra om sin uppsats, för ni flyttade till Ryssland mitt innan hon höll på att ta examen.
Ja, nej, men det var så att, ja, som du säger, det var 4-årig utbildning där i Borås civilekonom. Och sen sista 1,5 åren så flyttade vi till Ryssland. Varav ett halvår av dem var ju examensarbetet. Och då ja, var det en inriktning, så hon var inte ensam om det här arbetet. Men då tyckte han som hade hand om det här examensarbetet att det var en väldigt intressant eller grej att ta upp.
Ja, vem tycker inte det?
Precis.
Så det låter inte så sexigt med redovisning alltid, men ja, så det var det de gjorde som sitt examensarbete då.
Det låter som hon är liksom redo och spräcka någon så här rysk pengatvättningsliga eller något sånt?
Det har hon mycket att jobba med.
Hon är på helt rätt ställe då.
Ja, nej, men det var jättebra att hon kunde fullfölja den utbildningen och ha egna ben att stå på också. Så det tror jag är väldigt bra för hennes självkänsla också. Det är alltid svårt så här när man flyttar med sina män i fotbollskarriären och fotbollslivet. Man kommer på olika platser och jag tror det är viktigt att man har något eget också. Mm.
Det är nog säkert oerhört, oerhört klokt tänkt. Och tangerar dina intressen hennes också? Vet du är lite intresserad av just ekonomibiten?
Ja, jo, men det gör det. Och vi har roligt tillsammans när vi är ute och reser. Och det är sällan vi bråkar om saker. Så vi, ja, nej, men det, hon är rolig att hänga med, inte bara för att den är min fru.
Mm. Jag
inte bara för att hon är ekonom, trodde jag du skulle säga.
Ja, nej. Det snackar vi inte så mycket om. Då är det
ryska skalbolag och sådana saker.
Ja, nej. Det hoppar vi.
Du berättar lite om, det säger ni när ni är ute och reser. Så vad har ni sett av? Har ni sett mycket av Ryssland? Kan du Ryssland? Pratar du ryska till exempel? Undrar jag.
Ja, men jag snackar en del. Framförallt har jag väl koll på fotbollstermerna och allt kring teori och sånt i fotboll. Sen är jag inte så duktig om jag skulle träffa någon random på stan och prata om hur livet är och så. Men det funkar hyfsat och vi har varit runt ganska mycket i Ryssland när vi har fått ledig tid och sett ganska mycket tycker jag. Hon är med våra föräldrar nu i Sankt Petersburg mellan mars 2 och 3 här och hänger där. Så vi har sett ganska mycket. Vi har varit vid Svarta havet flera gånger i Sochi och Galenchik där vi var under VM. Och varit i Moskva och Sankt Petersburg. Så vi gillar att hitta på saker när det finns tillfälle och tid.
Hur säger man pressspel på ryska?
Pressspel, ja, men press, det är samma ord. Det är bara att säga press. Press.
Ah, okay.
Pressa.
Hur säger man Sebastian, dags att byta?
Nej, det tar vi en annan. Det vågar jag inte säga nu. Janne är nära här.
Kasta in en liten fråga då som har blivit aktualiserad, men du har redan sagt tidigare i en intervju att det har påpekats att du har ett Instagramkonto som är stängt. Det var en intervju med Expressen faktiskt och jag läste att du sa att ja, av olika skäl, du vill vara lite privat och sådär, men också för att man aldrig vet med insatser och prestationer och så vidare. Det har ju verkligen, verkligen aktualiserats nu under ert läger. Är man utsatt som fotbollsspelare idag, skulle du säga?
Ja, men det tycker jag definitivt. Det är väl inte bara den här grejen med Marcus Berg, utan det kommer tillfällen titt som tätt när det blossar upp grejer och har man öppna profiler, vare sig Twitter eller Instagram, då är det mycket lättare för folk att skriva till dig och det blir nog automatiskt att du ser folk och vad folk skriver. Och jag tror att på något sätt så kommer det etsa sig fast på näthinnan och du vet, du tänker på det mer än vad man gör om man har en stängd profil. Så jag tycker det har varit ett vinnande koncept för egen del.
Det är det här att hålla en låg profil alltså? Som det,
ja,
genom.
Det är lite samma tema där. Men också att man kan vara lite mer avslappnad om man lägger ut för någonting. Om man är på semester någonstans eller så här. Då vet jag att det är bara mina vänner som ser det. Så det, för min del funkar det bra. Sen vet jag andra som mår väldigt bra av att lägga ut på och ha mycket följare och snacka med dem på det sättet. Men för min del passar det bra med privat.
Finns det en generationsskillnad där också? Alltså generationen som kommer lite senare.
Jo, men så är det också.
Med uppväxtsamhället och ledare.
För de är ett annat verktyg att lägga ut videos när man gör lite grejer på träningar och så här. Så det tror jag absolut att det är en generationsfråga också. Även om det finns de som är äldre än jag som har öppna Instagram.
Tar dagens näst sista fråga så får du avsluta sen, Simon. Vi har ställt den här till alla också. Vem är världens bästa damfotbollsspelare enligt dig?
Världens bästa damfotbollsspelare?
Man får välja en favorit också. Det behöver inte vara en objektiv bedömning.
Man får skämmas lite över att säga det, men jag kollar inte jättemycket damfotboll. Alltså. Jag har inget jättebra svar. Vad har vi för vilka är liksom favoriterna?
Vilka har vi fått då? Vi har fått Lotta Schelin och Kosovare Aslani har vi fått hittills utav
Alltså genom tiderna eller just nu?
Ja, men vi sa att man får ta någon man gillar också.
Ja, okej. För Lotta Schelin spelar inte nu. Det har väl koll på, eller?
Ja, jag har helt riktigt.
Så bra koll på jag.
Helt riktigt.
Nej, men jag kan väl ta Aslani kanske. Mm.
Smålandshjärtat klappar.
Ja, exakt. Mm. Nej, men hon har varit vass de senaste mästerskapen när jag följt med. Så Aslani får det bli. Mm.
Vi har också ett stående moment, men det här är trots allt en delvis en kulturpodd också.
Mm.
Och jag antar att man i Småland gillar ett Småland och så. Så jag tänkte fråga vem som är din favorit Smålands författare. Är det Moberg, är det Pelagius, är det Tegnér eller Astrid Lindgren?
Ja, av dem får jag säga Astrid Lindgren alltså. De känns lite tråkiga, de andra författarna. Utan att ha läst allt det. Så Astrid Lindgren är solklar detta i min bok alltså.
Vigge Claesson väljer en enda kvinnliga författaren. Det tyckte jag var en strong avslutning får man säga på den här intervjun.
Ja, jag har långt märkt att hon var den enda damen. Ja, hon får det bli.
Bra.
Det är ett gott svar. Vi tar och fokar in ännu mer mot Polen. Ni ska väl åka under morgondagen här, flyga till... Tillbaka
yes, vi kan inte träna i Ryssland imorgon, så vi tränar här och så åker vi på eftermiddagen.
Till det vackra Sankt Petersburg.
Ja, väldigt fint. Väldigt fint det.
Vi säger stort, stort lycka till. Stort tack för intervjun. Och fortsätt gör det du gör. Ös på, skit om det ser dumt ut, utan får att hända saker.
Det är mitt mål.
Ja, det är bra.
Får vi se. Ha det så bra.
Du är med.
Ha det gott.
Tack. Hej.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hey.